Du lyssnar på Rise and Shine Michelin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Beauty Disrupted, ett franskt-svenskt företag med ljuvliga produkter för både huden och håret. Där alla bars tillverkas i södra Frankrike med ekologiska dofter och oljor. Carina Nunstedt, du är journalist, författare och förläggare och har ganska nyligen släppt boken Vi ses på andra sidan, en änkas manifest för resten av sitt liv. En bok om när du förlorade din man Anders i cancer mitt i livet och du blev kvar med era två söner. Din livspartner, pappan till era barn, ditt stora stöd, din bästa vän och mannen som du planerade att bli gammal med. På baksidan av boken står det en utlämnande berättelse om kärlek, sorg och förlust. Om att låta döden vara mer närvarande i livet, men framförallt om att gå vidare när allt känns nattsvart. Rakt igenom mörkret och ut på andra sidan där solen skiner igen. Jag vill prata med dig om hur du har orkat ta dig igenom den här sorgen med flera olika metoder och verktyg via olika platser på jorden. Men jag vill även prata med dig om dina morgonrutiner och även om tid, värdefull tid. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Åh, tack så jättemycket, säger jag. Som är helt bara, ja, jag hittar inga ord nu efter den här fina presentationen. Tack.
Och jag inser redan nu att jag har ju missat att tagit fram näsdukar. Det får bli som det blir. Jag är blödig. Och idag ska vi prata om ett litet tungt ämne. Men också om ljuset och livet här och nu.
Precis.
Och det är så fint att ha det här. Vi såg senast, vi har mötts på några få. Våra vägar inte korsats så mycket. Men vi har mötts på några få pressevent. Och även på din fina bokrelease nu som var för bara några veckor sedan. Och jag är så tacksam att du vill dela din historia. Och jag har läst din bok som är så otroligt vackert skriven.
Tack snälla.
Ja, men den är så vackert skriven. Det är nästan oförskämt att säga, men jag glömmer nästan bort när jag läser att det är en självupplevd historia.
Ja, jo, nej, men det är ju en självbiografisk roman, så det är nog precis så jag vill att det ska kännas. Att man kan gå in i berättelsen precis där man är. Man behöver inte ha förlorat någon nära själv. Sorgen finns ju, drabbar ju oss alla på olika sätt i livet, i stort som i smått, och förutom det så behöver vi ju svepas iväg av berättelser, och jag hoppas att man kan göra det.
Ja, men den är ju såklart.
Kommer en liten katt här.
Ja!
Katten
kanske vill vara med. Jag har haft många hundar med i podden och någon enstaka katt.
Ja, vi får se.
Vad heter det? Nej, men den är ju såklart tung på det sättet att du faktiskt skriver om Anders bortgång. Och mera söner och så. Men det finns ju även ljusglimtar i boken och faktiskt ett och annat skratt mitt i sorgen. Och vi förflyttar oss mellan Stockholm, Ljusterö, ert landställe, och Niss, och även Italien på sina ställen. Och USA.
Jag reser ju en del. Det har jag väl alltid gjort. Men också i den värsta sorgeperioden så var det verkligen så här, jag ville bara bort. Och det har hjälpt mig, det här sökandet på olika sätt. Jag har liksom behövt att vidga min värld, känner jag, för att hitta fotfästet igen. Och inte bara liksom gå på exakt samma mark som tidigare, för den hade ju mer eller mindre, den rasade ju mer eller mindre samman eftersom Anders var min grundtrygghet. Så att det är ju det som har varit det svåra liksom. Vem är jag utan dig? Vem är jag utan Anders? Den här identitetskrisen som kan uppstå, som i alla fall uppstod för mig när jag förlorade min man som jag hade varit gift med i 24 år och varit tillsammans med i 26 år.
Ju halva livet.
Exakt, ja. Så att vakna upp och inse att det inte kommer bli som jag har tänkt. Att den riktning som är utstakad, ja, till viss del finns den ju kvar. Vi har våra fantastiska barn. Och det var det första som jag hela tiden tänkte på dygnet runt. Hur mår barnen som har förlorat sin pappa? De var 15 och 17 när Anders insjuknade. Eller fela mig, 14 och 17. Och hade sedan Anders dog hunnit fylla 17 och 19. Så att de var ju stora barn, men samtidigt...
Men ändå små barn.
Ja.
Och innan vi fortsatte på nutiden och det då när Anders faktiskt gick bort, så tänkte jag så här, det vore så fint att höra om du berättar lite kort hur du och Anders träffades.
Ja, det gör jag gärna. Nu ler jag stort här. Första gången vi träffades var på Rocktåget 1992. Eller om det var 91. Jag är lite osäker där. Jag bevakade den här stora konserthändelsen för en tidning i Linköping som heter Östgöta Korrespondenten, där jag var reporter. När jag var 23 år och Anders jobbade redan på Expressen. Så att då träffades vi första gången och sedan fick jag också jobb på Expressen ett år senare.
Så,
då,
så praktiskt!
Ja, men först var vi vänner, vi hade relationer på varsitt håll. Så att, men vi blev väldigt nära vänner snabbt och jobbade ju tillsammans på nöjesredaktionen och... Anders var en som jag både liksom såg upp till för att han kunde så mycket. Och han var också väldigt rolig och trygg och full fart. Och han lugnade mig på samma gång. Om jag liksom stressade upp mig för någonting som jag kanske var något beslut jag var osäker på eller sådär. Så var han den som sa liksom, men tänk så här, vad tror du om det? Han var otroligt lugn och rolig och cool och hade ett väldigt fint skratt, bara för att nämna några saker. Ja, så att sen på Expressen Fredag som vi startade tillsammans, Linda Skugge var också med, där hade vi en slogan som var alla är kompisar på fredag, vilket var att man skulle vara liksom ett enda gäng med läsarna och så här, ja. Och sen så blev vi ju mer än kompisar då.
Ja, just det. Så sen, var det.
Ja, så sen när vi gifte oss 1997, då gjorde kollegorna en löpsedel, ett Expressen Fredag-omslag där det stod, de kunde inte bara vara kompisar. Så att det var från vänskap till kärlek. Men vänskapen var ju förstås, man brukar ju säga kanske om man har ett bra äktenskap att det också är ens bästa vän. Och så var det ju, absolut. Vi delade allt.
Och fint. Men, och innan jag tänkte om jag får läsa lite i boken alldeles strax. Men först vill jag veta hur du mår just idag när vi ses den här onsdag eftermiddagen. Och var du befinner dig någonstans. Jag sitter som vanligt på golvet. På Gärdet.
Ja. Grundad är du.
Ja, det vet jag inte. Men just nu kanske. Ja.
Jag befinner mig i Nice i södra Frankrike. Där jag sedan ett år tillbaka har en liten lägenhet. Som blev resultatet av att jag sålde vårt landställe som vi hade haft väldigt länge i Stockholms skärgård. Och jag sålde även vår bil. För att liksom skapa mer utrymme för någonting annat. Och släppa in ljuset som jag kände att jag drogs till så mycket. I den här oerhört mörka tiden som följde efter att Anders gick bort. Så att jag sitter här på sjätte våningen i en lägenhet. Lite norr om, ovanför Gamla stan för de som känner till Nice. Det är 13-14 minuter att gå till havet. Och där var jag i morse och yogade. På onsdagar halv åtta så är det morgonyoga på stranden.
Men så härligt.
Ja, med en fantastisk fransk yogalärare. Och jag kan inte mycket franska än, så jag förstår nästan ingenting. Men jag har som väl är yogat länge, så att jag kan följa ändå. Så här. Och hon är jättebra. Nej, men vågorna sköljde in över stranden. Hon fick flytta på sin yogamatta flera gånger. För att det är ganska...
Det är så varmt.
Nej, för att det är ganska vilda vågor just nu. Ah. Så att hon, alltså, vågorna höll på att skölja över hennes matta.
Jaha.
Och samtidigt så såg vi liksom hur himlen färgades alldeles orange. Alltså faktiskt lite likt mitt bokomslag. Så det var otroligt vackert. Och även de här fransyskorna som var med och yogade, de var så här, oh, la lumière, sa de, ljuset.
Ja.
Så att jag har verkligen... kommit till en otroligt ljus plats. Det är,
oh, fin.
Det är magiskt att få vara här.
Jag bodde ju på Mallorca i 5 år. Och det är också, när folk börjar fråga mig så, men vad saknar du mest? Då brukar jag säga ljuset och enkelheten. Det känns enklare att leva runt Medelhavet. Allt är enklare.
Ja.
På något
sant.
Sätt.
Ja.
Men vad härligt. Det låter ju som en fantastisk morgon.
Verkligen, och jag delar ju min tid. Dagsformen tycker jag är bra. Jag har fixat lite ärenden och jobbat med lite annat. Så att jag kommer vara här nu i 2 veckor till. Och sen så är jag hemma i Stockholm en period. Så att jag delar min tid mellan Stockholm och Nice. Får vi se hur det blir. Jag har inte riktigt hittat någon exakt... rytmen, utan känner mig fram.
Det behöver man väl kanske inte?
Nej, jag tror många frågar sådär, exakt hur ofta eller hur ska du göra? Och jag kan inte riktigt svara på det ännu, för att eftersom jag fortfarande har mina barn hemma som jag vill vara med så mycket som möjligt. Så.
Jag tänkte läsa lite i boken. Det är ett stycke på sidan 42 och sen tänker jag fortsätta läsa ett stycke på den här lappen som låg i, som jag har, så att den ena är, ja, nu kommer förstå när jag läser, de hänger ihop, men jag har liksom klistrat ihop dem själv. Jag ska försöka samla mig. Det brukar gå så där. När du förstod att det var dags hade du fruktansvärt ont, men var ändå inte rädd för att dö. Några veckor innan du dog, när du insåg att det inte fanns någon återvändo, när smärtorna golvade dig, klagade du högt för första gången. Jag vill ha tillbaka mitt liv, orden stack som knivar i mig. Jag kunde inte göra något mer än att ta in smärtan i ditt ansikte. Men när du sammanfattade ditt liv, tog avsked av oss, dina närmaste, en efter en, några dagar innan du drog ditt sista andetag, var det enbart med kärlek. Du är det finaste som har hänt mig. Jag kan inte tänka mig ett bättre liv. Så sa du till mig. Jag har skrivit ner det ordagrant i anteckningsappen i telefonen och läser orden om och om igen. Alldeles nyss andades du. Nu är det tyst i rummet. Det enda som hörs är koltrastens sång. Någon enstaka bilmotor och svagt slammer från staden som vaknar utanför. Och någon som gnyr och gråter. Är det jag? Overklighetskänslor blandas med en stigande panik i bröstet. Jag försöker andas, men det kommer alldeles för lite luft. Vad ska hända nu? Vad ska jag göra? Jag är inte alls förberedd på det här. Många av mina vänner tror det, ska jag snart få veta. Ni måste väl ha förberett er på att han skulle dö eftersom han var sjuk så länge. Nej, nej, jag har knappt vågat tänka en enda sekund på det som skulle komma.
Gud vad fint du läser.
Ja. Men det är ju, som sagt.
Ja. Vad glad jag blir att du har omfamnat berättelsen så.
Verkligen.
Det där så sista fin. Är ju ganska i början av första kapitlet.
Men eftersom du ändå har tackat ja till intervjun och du har gått ut, men du har gjort många poddar och intervjuer, så tänker jag, om du orka liksom guida oss genom de här tre sista dygnen. Hur såg det ut, liksom, kaoset? Var ni hemma eller var ni på sjukhuset? Och var var du någonstans?
Vi hade fått veta att Anders hade en begränsad tid kvar. Det var i juni. Och Anders syster hade kommit hem. Hon bor i Italien. Så hon hade kommit hem och vi satt och fikade en fredag eftermiddag. Och vi hade varit hos läkaren några dagar tidigare, samma vecka, tillsammans med barnen. Och läkaren hade sagt att er pappa har den här sommaren. Och så att vi visste liksom att nu, det gick inte att göra något mer. Anders var, hans kropp var för skör för att kunna experimentera med några nya mediciner eller så, vilket hade pratats om. Ja, så vi sitter hemma i vardagsrummet och äter kanelbullar och fikar. Och Anders sitter på golvet och sen lägger han sig ibland för han har väldigt ont i ryggen. Och ja, smärtorna kommer och går, men han biter liksom ihop och har en ganska bra dag. Och han får ju morfin också, och det kommer sköterskor hem till oss ett par gånger per dag och kollar och frågar hur Anders har det, om han behöver någonting och sådär. Och jag kan ringa dem också om det liksom blir för jobbigt. De är helt fantastiska, de kallas för ASIH. Avancerad sjukvård i hemmet. Men jag frågar, är det okej om jag går och tränar? För att jag har en tid med min PT som jag har då tränat med i ett drygt halvår. Jag började träna lite mer när jag kände att det var så mycket med att Anders var sjuk och det var så mycket ovisst och så svårt liksom att bära allting. Och så att jag kände helt enkelt att jag behövde bli fysiskt starkare. Mm. Så att det var det första redskapet genom allt det här, att jag började träna styrketräning. Någonting som flera av mina vänner i hälsovärlden, bland annat Maria Borelius som jag gör podden Hälsorevolutionen med. Just hon det. Hade ju såklart pratat jättemycket om just styrketräningen som har hjälpt henne så mycket. Ulrika Norberg som jag har skrivit en bok som heter Cat Power med, hon tipsade mig sen om den här PT:n som heter Sebbe. Så jag cyklar dit till gymmet och lägger telefonen i omklädningsrummet. Jag går ner och kör ett pass. Och så kommer jag upp och då är någonstans 48 missade samtal och sms. Och jag ringer och min yngsta son bara gråter, Anders syster bara gråter. Och Anders har skrivit att han är på väg till en ambulans och att vi ska höra sen. Och det är inte att han har fått akut ont, utan det är att vi har varit inne och tagit prover på morgonen. Och för att han hade så ont i ryggen då. Och då har de hittat att han liksom har någon begynnande superinfektion i kroppen, som beror på en stent, ett litet plaströr som har lossnat och som liksom flyter omkring, vilket inte alls är bra. Ja, så han får åka ambulans till Huddinge sjukhus, där man har en slags plan om att göra om ett leveringrepp som han har gjort några veckor tidigare. Han kommer dit och han får antibiotika och vi har lite kontakt, men jag får inte komma dit för att det är covidreglerna och det. Vi kan inte ringa heller för att han är så pass skör. Vi skickar någon slags korta sms. Och så skriver han efter någon timme när jag inte har hört något. Så säger han att det är så fruktansvärt jobbigt. För han har fått en allergisk reaktion av de har gett honom kortison mot den här infektionen. Och då har han fått någon allergi. Han var allergisk, men det var nog säkert att kroppen var så skör som gjorde det. Så att han hade bara känt det som att han föll rakt ner i ett hål, alltså någon typ av svår ångestattack. Och det han sa, det var det värsta han varit med om. Det var fruktansvärt. Sen så får vi komma dit dagen därpå. Han läggs in på en avdelning
i väntan på eventuell ny operation. Och jag och Anders syster får komma dit, vilket ju är ett dåligt besked, för att om man får, ja, när de gjorde undantag då, då var det för att det var liksom livshotande och väldigt, väldigt, väldigt kritiskt. Så att det var det, vi kommer dit och Anders har fruktansvärt ont, kastar sig av och an, och de får liksom inte bukt med smärtorna. Det är det värsta jag varit med om, att se liksom min man ligga i en sjukhussäng och inte få den hjälp han behöver. Men man ska inte behöva ha så där ont. Ja, och sen så är det en läkare som är jätteerfaren som pratar med oss och säger, jag tycker inte att vi ska göra några mer operationer. Det är inte det att den här kroppen behöver. Och vi är på ett universitetssjukhus, att skulle Anders komma till leveravdelningen där det då just då var fullt, då skulle de göra allt för att försöka göra det där leveringreppet. För då tittar man bara på liksom det området. Alla är ju superspecialister. Men vi hade turen att få en sån här läkare som liksom har en sån enorm erfarenhet och kunde titta lite bredare. Så han sa, jag tycker ni ska tänka nu att det är dags för Anders att komma till hospice. Och ja, för enbart då palliativ vård. Och det, ja, så att det var ju liksom, det var, vi bröt ihop allihop. För att det var, det, alltså vi hade såklart tänkt att det, eller vi visste ju att det inte var långt kvar. Men det var ändå bara att man hoppades hela tiden att någonting skulle hjälpa, och olika saker hade ju hjälpt under de 3 år Anders var sjuk. Och han var så otroligt stark och en sån som hela tiden såg det där halmstrået. Så vi som stod bredvid kunde ju inte ge upp liksom. Men där och då fick vi göra det, för att läkaren sa att vi skulle göra det. Alltså ge upp om att det fanns något hopp om att Anders skulle kunna klara det här. Och sen fick han några timmar då de lyckades få till smärtlindringen, då vi tittade på fotboll och jag och barnen åt pizza och Anders drack äppeljuice och åt en pigelin. Och sen var det tillbaks in i de här fruktansvärda smärtorna igen, och jag sov där på natten och fick liksom trycka på den här larmknappen för att de skulle komma och ge mer morfin och mer lugnande. Så att man var väldigt mycket som en förlängd arm liksom. Och sen så den här sköterskan som jobbade på natten, Elias hette han blev mer och mer frustrerad och sa bara, Anders måste få komma till hospice. Och då var det som att det var svårt att hitta en hospiceplats, och det var ju en av alla saker som jag aldrig hade liksom, ja, behövt tänka på tidigare. Sen säger de att han ska komma till ett hospice i Sollentuna, och det kändes som att de sa att han skulle åka till månen ungefär, för vi bor i centrala Stockholm, och jag hade tänkt att det skulle vara Stockholms sjukhem som var de som ASIH var kopplade till, men där var det fullt. Och ja, sen fick han plats på Ersta hospice. Så morgonen därpå, det var en måndag morgon den 14 juni, så åkte han ambulans för sista gången. Vilket man gör då till hospice. Men sen kopplar man bort, och det hade de gjort redan, kopplat bort alla liksom instrument där man mäter syresättning och hjärtat och allt det där. Det var liksom borta. Det enda som fanns var ett dropp liksom med lugnande och morfin. Och det där är också väldigt speciellt. Och sen kom vi till Ersta hospice, som är som att gå in i en värld av bomull med fantastiska sjuksköterskor och läkare som liksom flyter fram och pratar med såna här milda, milda röster som inte liksom skär sig någonstans, utan de bara försöker skapa en slags optimal mjuk miljö för den som ligger i sängen och de som är runt omkring. Och ja, väldigt, väldigt speciellt. Och vi hade en terrass vi kunde gå ut på, där vi kunde se ut över hela Stockholm och höra ljuden från Gröna Lund, vilket ju var så här paradoxalt, höra hur folk åkte berg- och dalbana och skrattade och skrek, och samtidigt som Anders inte längre kunde vare sig skratta eller skrika. Han var mer eller mindre medvetslös sen efter att han kom till hospice. Så då vakade vi där, jag Och barnen, så mycket som de fick bestämma helt själva hur mycket de ville vara där. Så de var även hos kompisar och så. Och så var det Anders bror och Anders syster. Och, ja. Och sen efter mindre än 2 dagar där, natten till onsdagen den 16 juni, så drog han sitt sista andetag. Så precis så som du läste.
Mm. Och det här är 3 år sedan då? Det var 3 år sedan snart, nu i somras. 3,5
nej,
nästan.
Det var två år sedan i somras var det. 2 år sedan. Så att det var 2021. Så att det är 2,5 år sedan. Nej, men och boken handlar ju just om hur kan man starta om sitt liv mitt i livet. Alla vi människor råkar ju ut för att livet kan stanna upp eller krascha eller ta oväntade vägar. Och där tänker jag att vi alla behöver tänka hur vi kan ta oss vidare. Jag hoppas och känner att livet kan fortsätta även när det inte blir alls som man vill. Och att man kan leva flera liv i ett.
Jag tänker att du hjälper väldigt många med den här boken. Både som vill läsa din historia men också de som har upplevt sorg. Alla upplever ju inte den typen av sorg som du gör, men annan sorg. Och hur man går igenom det här. Och du valde ju då att du började långsamt skriva ner anteckningar och i telefonen. Och journalist, författare som du är, så började du långsamt också fundera på att skriva en bok. Och gick igenom alla de här väldigt traditionella och otraditionella metoderna av läkningsmetoder. Flera stycken, om jag bara kommer på. Du hade en sorgcoach, du hade en PT, du hade en yoga-PT. Du hade en spirituell guide, du hade ett medium. Du testade alla saker, om jag förstod det rätt. Så dels är det saker som du fick tips om, men som du googlade fram. Och också människor som du bara mötte av en, jag gör så här inom citationstecken, som inte är en slump, men som du mötte efter vägens gång. Jag tänkte om vi kunde gå igenom några av de här och dina upplevelser kring det. Och för jag tänker också den här gången som du tog barnen till Los Angeles. Visst var det så att där såg du bland annat en neonskylt som sen blev titeln till boken?
Ja, see you on the other side stod det på en neonskylt uppe på en takterrass på hotellet Petit Hermitage, tror jag att det heter, om jag inte minns rätt. Det var ju intressant att det var ett franskt namn på det hotellet också.
Såklart.
Och när jag sitter där uppe så kommer det en kolibri som jag har fått veta är mitt spirit animal, när jag har träffat en shaman som har gett mig en shamanmassage, vilket kan låta väldigt flummigt. Men den här kolibrin står ju för att våga sjunga ut och hitta glädjen i livet igen och flyga högt. Ja, allt vackert som man kan tänka sig med en kolibri. Så att det var mycket som hände där uppe på den där hotellterrassen. Och när vi såg den där, för jag pekar och visade barnen den där skylten och de bara, ja, det där känns ju som ett tecken från pappa. Det var liksom att vi fick den gemensamma känslan på olika sätt. Det var Anders, så vi hade ju tänkt att göra den här resan. Vi har rest i USA tidigare. Det var en dröm att vi skulle kunna göra en sån resa, en roadtrip tillsammans. Men när vi insåg att det inte skulle gå, då så sa Anders, det här var på Huddinge sjukhus de sista dagarna då. Då sa han, men ska inte ni göra den där resan i alla fall? Och, för att han hade flygpoäng som annars, och så sa han, annars så kommer ju de där poängen att försvinna.
Just det.
Det var så typiskt och ja, jag skrattar, men det är liksom, ja, han tänkte, han ville väl liksom bara göra något för oss in i det sista. Liksom.
Han var ju mer ändå.
Ja, det kändes så många gånger på den där resan. Och det känner jag ju fortfarande. Både här och där. Att Anders är med mig. Och det är så jag väljer att tänka att han är i mitt team. Det var en manifestationscoach som jag sen gick till som formulerade det så fint. Hon hade förlorat sin syster och hon tänkte just så att hennes syster alltid skulle vara i hennes team. Och vi behöver många i vårt team.
Aldrig tidigare har jag upplevt att min dagliga dusch har känts som en skön ritual fram tills nu. Jag njuter av mina bars med milda dofter från bland annat jasmin, bergamott, eukalyptus, rosmarin och apelsinblom. Jag blir glad, min kropp blir glad och det känns som att jag omfamnas av naturen. Produkterna är helt ljuvliga och kommer i 3 kollektioner med inspiration från haven, regnskogarna och Alperna. Beauty Disrupted föddes när 2 kreativa män från techindustrin hörde att cirka 80 miljarder shampoo- och balsamplastflaskor slängs varje år. Och där tyvärr många även hamnar i havet. Så istället för plastflaskor är alla produkter från shampoo och balsam till kroppstvål och rakkläder tillverkade i så kallade bars. För mig som är noga med hur jag lever, vad jag äter och vad jag använder på min hud känns det fantastiskt att få använda dessa härliga produkter som gör gott både för mig och för planeten. Det är så fint för du sitter... För det första sitter du helt fantastiskt bland blommor och din bok och andra böcker. Det är jättefint. Men du sitter också med ett härligt leende hela tiden, trots att vi pratar om någonting fruktansvärt. Men, och det som man läser också i boken, som lyssnarna får läsa själva, det är ju ett... många scener som du beskriver, ni sitter vid 4, när man flyger så har man kanske säten 2 och 2, det är alltid ett säte som är tomt, likadant när ni är på semester och ni var i Grekland och liksom, det är ganska mycket tunga stycken i boken, men också de här hoppfulla styckena som du beskriver nu med kolibrin. Men det var det inte 2 grejer i LA? Dels någon som du träffade i en hotellbar och sen hade du fått tips om något när du bara slängde ungarna i bilen och ni drog iväg och körde. Vad var det för någonting?
När jag träffade en gammal bekant som har en medial förmåga och hon hade erbjudit sig att ge mig en slags energihealing. Och det var första gången då jag liksom själv hade den typen av medial upplevelse. Och hon säger... plötsligt bara, han är här nu. Vi sitter och pratar och så, alltså hon gör någon slags tecken uppåt, ungefär som att hon sitter i meditationsställning. Och, ja, det var väldigt, väldigt speciellt. Hon bad mig att ställa frågor om jag ville det. Hon förmedlade olika kärleksfulla budskap och... som hon sa och berättade hur det var, in the spirit som hon kallade det för. Och plötsligt hade det gått 4 timmar och då hade jag gråtit som jag aldrig gjort förut. Eller som jag inte hade gjort riktigt så. Jag hade på något vis hållit igen. Så det var det ena. Och sen så läste jag om sound healing på en väldigt speciell plats ute i öknen. I Joshua Tree. Så det sa jag till barnen, att det här vill jag verkligen. De bara, ja, måste vi det? Men det vi gjorde, ja, vi gjorde lite olika stopp på den här resan. Så alla fick göra olika saker. De gjorde inte sound healing, kan man väl säga. Och det var inte så att jag försökte tvinga på dem någonting. Utan det är alla... sorgen är ju väldigt olika för oss människor och det tror jag är väldigt viktigt att man ser det. Att det som jag har varit bra för mig, det kanske inte alls är något för någon annan. Så att, och jag har alltid varit en sån som har gillat att utforska och jag jobbar också till stor del i hälsovärlden där jag får många olika tips och såklart. Så att det har ju gjort att jag har ju kanske därför valt lite olika vägar. Men jag har ju fått, sen jag började skriva på Instagram och sen boken kom ut, så har jag fått jättemånga meddelanden från de som har har läst det jag skrivit. Och det är så många som har gått till medium till exempel. Mm. Och som känner igen sig. Och det kan man... jag var intervjuad i Dagens Nyheter. Och där tänkte journalisten och de som satt i rubriken att det här var ovanligt. Och det stod på första sidan att Carina valde ovanliga vägar genom sorgen. Och det är inte så ovanligt alls. Nej. Utan tvärtom skulle jag säga att jag tror att det är jättevanligt att om man råkar ut för en brutal sorg så försöker man på alla möjliga sätt att kanske få kontakt eller finna liksom lindring på det sätt som kan vara möjligt. Men vi är olika och vi tror på olika saker. Och så det är ju inte, för mig är det här ju högst personligt. Och tro är ju ingenting som man behöver bevisa. Utan det är ju mer, känns det bra? Känns det starkt? Känns det som att man får någon typ av tröst? Eller, då är det ju bra, liksom, tänker jag. I alla fall. Då är det ju inte något som är
men kände farligt, du att du fick eller så. Nej. Men kände du att du fick olika hjälp av alla typer av olika människor och metoder? Eller kände du någonstans att det fanns en röd tråd kring allting?
Jag skulle säga att den röda tråden är att jag har jobbat både fysiskt och mentalt. Mm. Att jag får liksom det här holistiska brukar man ju prata om. Och jag tror att för vissa kan det ju säkert, om man nu är en... som springer väldigt mycket så kan man säkert få till det mentala även när man springer. Jag springer inte så mycket. Men så för mig att just både jobba med styrketräning, med yoga, meditation, tacksamhetsträning. Vid sidan av då olika coacher. Jag gick en kurs i sorgbearbetning som är den enda vetenskapliga metoden i sorgbearbetning som finns i... Sverige på Svenska institutet för sorgbearbetning som jag också verkligen kan rekommendera. Så att det jag tänker är när livet liksom rasar och du inte vet hur vägen framåt ser ut så tror jag att det kan vara bra att öppna lite olika dörrar och känna efter och alltså ta hjälp på det sätt som känns bra. Sen så kan man ju känna väldigt starkt att nej, men jag vill inte ha någon hjälp, jag vill inte släppa in någon. Och jag vill, därför att öppnar man någon dörr, då blir det ju, det är ju väldigt jobbigt att öppna den där dörren. Så att det är ju återigen, man får ta det i sin egen takt. Men jag tror att det kan vara bra att ta hjälp för att inte de där känslorna bara ska liksom förvandlas till en hård knut som sen kan bli svår att lösa upp.
Du säger att man inte vet vart man är på väg. Nu är det 2,5 år sedan. Men känner du idag att du vet lite mer vart du är på väg? För jag menar, sorg och processer går ju i olika perioder. Det går upp och ner, upp och ner, upp och ner. Det är väl inte så att man sörjer färdigt liksom.
Precis.
Det är väl bara att man hamnar i en mer eller mindre acceptans.
Jag skulle säga att vägen är fortfarande inte helt tydlig, men den är ljusare. Och jag känner att jag har mer fast mark under fötterna. Och att jag vaknar oftare glad.
Du ser glad
med tillförsikt. Och idag är jag glad. Ja. Och sen så kan sorgen liksom slå till när man minst anar det. Så kan det kan kännas fruktansvärt ensamt. Det är meningslöst. Den här enorma tomheten. Så att boken, den handlar ju just om det här att liksom utforska det här tomrummet som uppstår när någon nära försvinner. Och det är jättesvårt. Det var en av mina olika terapeuter som bad mig just att omfamna tomrummet, att våga gå in i det här tomrummet och vad är det? Och det, för mig blev det väldigt paradoxalt först, för att i perioder i livet när man har haft det stressigt och varit småbarnsmamma kanske och så längtar man ju efter liksom egen tid för sig själv, kanske bara att få vara, vad vet jag, själv ute i skogen eller ha en hel eftermiddag då man kan sitta på ett fik och inte behöver kanske prata med någon eller men just det här att få skapa sina olika pauser, tomrum. Men det är ju skillnad på frivillig ensamhet och ofrivillig ensamhet. Och det är ju det du får inse och som du får erfara när du går igenom sorg. Så det är ju någonting annat. Ja, så att det gjorde att vi bor fortfarande kvar i vår lägenhet och jag trivs väldigt bra där och jag har mitt hemmakontor där och min yngsta son Oscar bor hemma och vi har det himla mysigt tillsammans. Så det vill jag inte skynda framme och jag har liksom inte rensat ut alla Anders kläder. Det är oerhört mycket som jag känner att jag behöver ta i väldigt lugn takt.
Mm.
Men det jag gjorde för att skapa en framåtrörelse, det var då att sälja vårt landställe och bil och frigöra kraft och pengar och så som det som behövdes på det sättet. Och att göra den här förändringen och att jag har kunnat ta det här steget och få vara i Frankrike en del av min tid, det har betytt oerhört mycket.
Ja, för ni hade ju, som du skrev i boken, det gula huset på Justerö som hade sån otrolig förankring till andra som ni hade skapat ihop och en oas som ni ofta åkte till och sådär. Så att det står fint beskrivet i boken hur det liksom var svårt att sälja och samtidigt liksom självklart för att orka med och få loss pengar. För det är också väldigt mycket. Och du skriver säkert inte allting, men just de här grejerna som att bara så här komma åt någons bank-ID eller bankkonto eller de här fruktansvärda praktiska sakerna som är bara usch.
Det är helt,
och då handlar det ju om krast om ekonomin liksom och behöva ringa en massa samtal till banken. Men, och du sa
ekonomi
också,
och juridik är det ju så många, och det är så många beslut du måste fatta när du är mitt i den värsta sorgen. Det kanske bara har gått dagar, veckor och så ska du liksom fatta massa beslut kring begravning och kring boupptäckning var ska Anders begravas någonstans och hur ska gravstenen se ut? Massa beslut som jag inte ville fatta, som jag inte vill fatta.
Nej, någonsin.
Så att det var... Ja, det var en väldigt process där liksom. Och även där tog jag hjälp till exempel av Anders syster när det gällde att få till den här ritningen på gravstenen som man ska skicka in. Och begravningsbyrån skrev på sin hemsida, designa din egen gravsten, som att det var... kul liksom. Och det var en mardröm. Jag hade ingen lust att välja mellan olika stensorter och räfflade ytor eller ja men du vet,
alltså surrealistisk
hette olika saker Och begravningsentreprenören en kvinna, hon gör ju sitt jobb och det är ju ett oerhört svårt jobb som man får respektera. Men det är ju en lista som ska prickas av. Så här, vad ska Anders ha med sig i kistan? Ja, vi kom på att vi ville lägga... Ja, att han, ja, men då var det så här, ska han ha strumpor på sig? Man bara, jag vet inte. Jag vet, men då,
nej, man
då,
vet ingenting.
Han brukade ha sån här happy socks. Och då tyckte vi, ja, men det blir fint. Mm, han ska få ha några av sina happy socks. Han hade några till exempel så här Beatles-strumpor och så. Ja. Men i alla fall så var vi på ett möte och då säger hon så här, ja, vad är strumporna? Eller så här, och då hade vi glömt strumporna. Ah. Och då, det är så det var liksom, man kände sig inte tillräcklig någonstans. Jag bara massa fel. Allt kändes fel.
Mm. Och under hela den här tiden så hade du ju... alla de här olika typerna av coacherna. Du hade också någon som hette Manifesting Ninja i New York.
Ja.
Som kom till din bokrelease.
Ja,
ända
verkligen.
Från New York. Ja. Nej. Hon sa några ord. Det var fantastiskt.
Nej, jag skickade inbjudan till henne för att hon har hjälpt mig så mycket. Jag har gått en slags online-kurs hos henne. Mm.
Och hon bara, sure, of course I'm coming. Jag bara, va? Men hon hade ju nog lite andra möten i Stockholm också. Hon har lite olika, men ändå, det var ju jättefint, verkligen. Och hon har ju lärt mig att tänka att jag är värd det bästa, att jag ska manifestera mitt bästa nya liv. Och allt det här låter ju så avigt konstigt, men får man hjälp av någon som säger det och hur man ska tänka, det handlar alltså om att affirmera och jobba på olika sätt. Det är mycket jobb, hon har det som en arbetsbok där man gör massa olika övningar och, men sen så ja, det är ju mycket vi kan ändå påverka genom att försöka styra våra tankar i rätt riktning så mycket det går. Alltså när du mår som allra sämst så kan ju någon komma dragandes med alla coacher i världen. Mm. Och det, då behöver man ju bara gråta och få vara liksom. Då har man ingen, så att det här var ju efter ett tag. Det här var efter nästan ett år som jag började gå hos henne.
Wow. Ja, och ni hade pratat om, eller ni älskade att resa, och ni hade pratat väldigt mycket om att kanske köpa någonstans, någon lägenhet någonstans där solen skiner lite mer än vad den gör i Stockholm. Och det var väldigt viktigt att det skulle vara en terrass. Och du kollade på, om jag inte minns fel, 29, 30, 35 olika lägenheter. Och det var både i Italien och i Frankrike. Och till slut så hamnade du i Nice. Och jag har ett litet trevligt stycke som jag tänkte läsa upp. Lite kortare än det förra, på sidan 297 är vi nu, mot slutet av boken. Dagen därpå beger jag mig ut i den ljumma decemberkvällen. Några nyfunna nissvänner möter mig för en tidig middag på Amour, där jag började prata med dem för första gången. Två sköna singelkvinnor i sina bästa år. Den ena jobbar liksom jag med böcker, den andra spelar violin i en symfoniorkester. När vi har ätit upp vår pumpasoppa med feta ost och chili kommer det fram en man som en av dem känner flyktigt. Han frågar om han vill göra honom sällskap och hans kompis. Om vi vill göra honom och hans kompis sällskap över ett glas vin i baren. Jag ser en annan man i jeans och vit t-shirt luta sig mot bardisken och höja sitt glas. Han ser ganska fånig ut, men var 17. Det är väl bra att träna sig lite. Våga bli bjuden på en drink. Hur farligt kan det vara? Frida har sagt att jag ska göra mig mer tillgänglig. Varför inte sätta igång direkt?
Mm.
Känner du nu... Nu har du ju köpt... När jag läser den har du köpt lägenheten i Nice. Och du har... du just i det här stycket tänker att du är där nere själv. Och börjar hitta lite nya grannar och vänner och sådär. Hur känner du nu med att ens våga liksom släppa in kärlek i ditt liv?
Jo, men jag känner att jag liksom har börjat tänka på det. Och sen så känns det fortfarande svårt rent praktiskt hur det ska gå till. Liksom. Mm. Senaste gången jag var singel så var jag 25, så det är ju, eller 24 till och med, ja, det är ju länge sedan. Och ja, så att det känns som att jag trevar mig fram där. Mm. Men att såklart så känns det ju, jag är 54 och i min släkt så har många levt, min mormor och morfar blev 99 och nästan 101 år gamla, så att jag
har halva livet kvar.
Om jag har tur så har jag i alla fall många år kvar, vilket jag såklart hoppas på. Och då tror jag ju att vi människor, vi tycker ju om att dela vår vardag och vårt liv. Jag har blivit bättre på att vara ensam. Jag tycker att det var alldeles fruktansvärt i början. till exempel de här fredagskvällarna som är så mysiga, eller var i alla fall, när Anders levde så var det fredagsmys och hur härligt som helst. Det blev liksom fredagshelvetet istället. Mm. Och det har många jag pratat med också vittnat om. Och det behöver inte vara att man har förlorat någon som har dött, utan det kan vara någon som har blivit brutalt lämnad eller själv har lämnat. Så plötsligt så går man där på fredags eftermiddagen och har inte alls någon att fredagsmysa med. Så det har jag blivit bättre på, att liksom göra olika typer av planer. Ja, men till och med tycker jag att det känns helt okej att vara själv en fredagkväll. Så det är liksom, det har varit en process och är fortfarande det. Så vi får se. Jag tror väl också att det, om man ska träffa någon så är det ju bra att man har blivit starkare och att jag inte liksom dumpar hela min sorg på någon annan som ska, utan att jag har processat mycket själv och fortfarande gör det. Då tror jag också att det kommer kunna bli lättare.
Men jag tänker också att ni levde ju halva livet tillsammans. Även om Anders hade varit vid liv nu och ni hade separerat och skilt er, så är det också en enorm sorg och ett nytt liv att lära känna, ett nytt jag. Så här, okej, jag var singel när jag var 23 och nu är jag 54. Liksom, hur gör man? Man har gått igenom klimakteriet, man har två vuxna barn, man har gått igenom så mycket. Så att,
Nej, men precis så har jag tänkt när jag skrivit, och jag märker också det. Jag blir väldigt glad när jag märker att många läser boken utifrån olika perspektiv, och det är flera som just har sagt det, att de känner igen så mycket i det här att börja om sitt liv när man har separerat eller blivit lämnad, och det är en enorm sorg att bli lämnad. När jag gick den här sorgbearbetningskursen i Stockholm, då blev man indelad i smågrupper, och i den gruppen jag var så var det två kvinnor som båda hade blivit lämnade väldigt, väldigt plötsligt. Och de var så oerhört ledsna. Jag menar, deras sorg var minst lika stark som min. Så att sorg går ju inte att jämföra. Det fick vi lära oss på den där kursen. Utan vi kommer alla att råka ut för saker som gör att vi behöver sörja och bryta ihop och hitta någon typ av ny väg framåt. Och jag blir väldigt, väldigt glad när jag nu märker hur läsare liksom känner igen sig. De säger att de sträckläser, de säger att de blir stärkta av olika saker jag skriver om i boken. Och att de kan känna igen sig, men också kan inspireras.
Jag tänker på det här med tid. Ni har ju levt, som jag har sagt nu flera gånger, ni har levt halva livet tillsammans. Men Oprah Winfrey, som är en av mina största journalistidoler, hon säger i inlevelse på sin... Hon har en podd som heter Super Soul Conversations. Och då säger hon så här, som jag tycker är så fint, vad det handlar om tid. Och hon är också väldigt spirituell och så. Hon säger, I believe that the most valuable gifts you can give yourself is time. Taking time to be more fully present. Your journey to become inspired and conducted to the deeper world around us. Hur tänker du kring begreppet tid idag, till skillnad från vad du gjorde för 10 år sedan när du och Anders levde tillsammans?
Ja, det är lustigt att du säger det. Jag tänker ganska mycket på det faktiskt. Jag tänker att tiden inte är enbart linjär. Jag tänker att tiden utspelar sig på något vis i flera dimensioner samtidigt. En psykoterapeut som jag träffade när jag var med i TV4, Ulla-Karin Nyberg, hon hon sa så fint att förlora en partner, det är bland de liksom största sorgen man kan uppleva. Och det är just för att man har både dåtiden, alltså alla minnen, och man har nuet tillsammans, men också framtiden. Alla drömmar, kanske planer man har gjort eller sånt man tänker att man kanske ska få uppleva tillsammans. Så det är väl det som blir mer tydligt. Att jag går tillbaka och minns och gläds åt sånt som vi har varit med om tillsammans. Jag har ju skrivit i min tacksamhetsdagbok nästan varje morgon. Tack för all kärlek du har gett oss. Och det är liksom det som jag är. Det är inte alla som får uppleva en längre relation och som får uppleva att få så mycket kärlek. Så det är ju någonting jag verkligen försöker se, att det är ju en ynnest liksom, och ingenting man kan ta för givet. Men tiden tycker jag, tycker att det är oerhört spännande. Det har såklart också, när man blir lite äldre, så rör man sig kanske också naturligt mer i sina olika åldrar, brukar man prata om. Och det var någon som skrev om detta i Dagens Nyheter alldeles häromdagen. Det också talade till mig. Så jag tycker det är spännande, och jag tror att vi kanske alldeles för länge bara jagar den här tiden som ska göra att kalendern går ihop och att så kallade livspusslet ska lösas, vilket är en helt omöjlig uppgift. Och vi ska vara så jäkla effektiva, vi ska prestera och jaga. Och vissa saker måste vi göra för att få ihop livet ekonomiskt och vad det kan vara. Men frågan är ju, vad kan man skala bort? Alltså, vad behöver vi allting? Kan vi skapa mer tomrum, alltså valda tomrum i våra liv, där vi kan låta oss få flyta lite mer fritt utan att titta på klockan och tänka att nu har det gått en halvtimme och jag borde göra det ena eller det andra. Det är jättespännande. Jag fortsätter den här utforskande tidsresan.
Apropå tid så måste jag ju hålla lite koll på tiden.
Eller hur?
För att jag hade ju kunnat prata i timmar. Men en fråga som alla gäster får, som alla som lyssnar på podden har mycket väl medvetna om, det är: hur ser dina morgonrutiner ut? Vi har pratat om att du springer lite grann, du tränar styrketräning, du jobbar mentalt, du har haft hjälp av fantastiska Ulrika Norberg som också var min yogalärare och mentor, som en yogapeter. Men hur ser dina morgonrutiner ut idag, nu när du vaknar upp? Du hade varit yoga 7:30. Hur ser
Ja, idag blev det inte mina vanliga morgonrutiner, för att idag kände jag att jag sov så länge som möjligt, och sen gick jag upp och tog på mig yogakläderna och gick ner till havet här då för att ha yoga. Och det ingår ju meditation också, så det var ju en superduper start, och sen så tog jag kaffe på vägen tillbaka. Sen en vanlig dag, då sätter jag mig och mediterar med hjälp av appen Headspace i 10-15 minuter. Och det har jag gjort i, vad är det nu? Ja, det är väl en 7-8 år kanske, något sånt. Mm. Och sen så skriver jag i en dagbok, eller som en tacksamhetsdagbok. Och det gör jag. Det kan hända att jag gör det på kvällen också, men jag är inte så himla strikt. Men jag försöker skriva i den varje dag, om det går. Men meditationen försöker jag hålla, meditation eller yoga på morgonen. Känner jag blir otroligt skön start. Och när jag inte gör det, om jag liksom stressar upp eller plötsligt håller på med telefonen först, så här, då känner jag ju att någonting saknas. Lite som att man har glömt att borsta tänderna.
Och just det, så känner jag också, jag blir lite fumlig.
Ja. Nej, inte liksom
inte att grunda.
Jag har landat i mig själv. Det är mycket roligare att gå in i köket och säga god morgon till sonen om jag har mediterat innan. Annars så känner jag att jag liksom har någon slags stressmotor som drar igång direkt.
Mm. Jag hör dig.
Och sen är det träning, att få in den här fysiska träningen och att få in återhämtningen och att få in yogan. Så en kombination av yoga och styrka som för mig funkar bra. Springa, jag tänker att jag vill träna lite mer kondition. Jag har inte gjort det så mycket. Men det finns ju tid kvar att utforska alla verktyg, hoppas jag.
Mm. Såklart. Och apropå tid så ska du få dina 5 ofullständiga meningar. Alla får 5 ofullständiga meningar, de är alltid olika. Du bara fyller i lite kort och du kommer känna igen 2 av dem. För de är från en dating-app som jag läste i boken som du var tvungen att svara på.
Hjälp.
Mm. Hjälp, för du anmälde dig till någon dating-app. Det var inte Tinder, men det var vid något svagt tillfälle där.
Jag var där 24 timmar kan jag,
ja, jag menar
24 timmar men stängde jag ner kan jag säga.
Jag snodde de 2 av de frågorna.
Ja.
Jag känner att jag har flow när jag...
När jag reser.
Det hade jag nog också sagt. Jag älskar att resa.
Mm.
Jag känner mig som en fri fågel. Jag får så otroligt mycket kreativitet. Allt bara... Ja, jättebra. Jag hade nog svarat samma. Mitt kärleksspråk är... Den är också från dejtingappen.
Nu gör jag en konstig min här för er som inte ser det. Ja, måste jag vara snabb. Det är... nej men alltså, jag tycker ju... Jag kan inte svara på så här frågor. Det är därför det här är så himla svårt. Mitt kärleksspråk är... det är inte presenter som jag vet fanns som...
Så var det.
Utan kommunikation, samtal.
Mm. Mycket bra. Så här känner jag när jag kliver ut på min franska terrass.
Jag känner en känsla av överflöd. Jag kan titta upp och se stjärnhimlen. Jag kan titta bort och se utsikt över bergen. Och jag kan titta ner. Jag har inte havsutsikt, men jag kan titta ner och se Slottskullen, heter den, i Nice, som är väldigt, väldigt vacker. Och Gamla stan. Så ja, jag känner mig rik. På stora känslor.
Förstår. Så här kan en skön söndagmorgon se ut.
Jag brukar ta det väldigt lugnt. Jag tycker det är otroligt skönt att ta en bok och läsa. Så först matar jag katterna. Så de vill ofta ha mat redan 6:30 helst. Så jag matar katterna. Jag gör en kopp te, Earl Grey, och tar med mig tillbaks till sängen. Och sedan fortsätter jag läsa i någon bra bok. Just nu läser jag den här.
Ja, precis. Det vill man ju veta.
Som heter Lessons in Chemistry. Lektioner i kemi heter den på svenska, tror jag.
Vad står det? Annie, det glänser.
Bonnie Garmus. Och detta är ju en tv-serie nu också på Apple.
Men den har jag hört talas om.
Ja. Det handlar om en kemist. Den är jättebra skriven, verkligen.
Bara 2-3 avsnitt bakåt så var det en annan podd som läste den precis.
Mm. Det är många som har fastnat för den nu.
Ja. Den blev jag lite nyfiken på.
Mm.
Det här värderar jag högt hos mina vänner.
Och alltså jag måste ju alltid tänka, jag är inte snabb med såna här frågor. Jag värderar deras tid, att de tar sig tid. Och
nu är vi där igen. Tid umgås. Är inte speciellt. Ja. Mm. Kanske dags att skriva en bok om tid.
Mm. Mm.
Fantastiska svar tycker jag. Nu ska jag dela några av mina tankar kring dagens samtal. Jag har inte varit med om samma sorg som dig. Jag var dock väldigt tajt med mina morföräldrar, framförallt med min mormor. Och jag kan bli otroligt ledsen än idag när jag tänker på det, även om hon blev 90 år. Vi hängde mycket tillsammans, jag var 24 år när hon gick bort. Att gå på begravningar påminner mig om henne varje gång. Jag har också gått igenom 2 separationer, även om den var på mitt initiativ bägge gångerna, med bägge papporna till mina döttrar. Och det är tungt att separera med barn. Även det blir en stor sorg. Min äldsta dotter Luna var bara 4,5 när jag separerade från hennes pappa och vi bodde då i Göteborg. Jag minns att jag hyrde en Statoil-buss, flyttade med mig allt som jag själv orkade bära och satte min dotter i passagerarsätet och körde 45 mil till Stockholm. Andra separationen var när min yngsta dotter Stella var 11 år, en stökig ålder i sig när hormonerna började härja. Vi hade precis flyttat från Mallorca tillbaka till Stockholm, så det var inte bara separationen i sig, det var även flytten. Och för barnen levde en enorm kulturkrock att efter 5 år på Mallorca flytta till Stockholm, så det var jag också tvungen att hantera. Jag tror att alla bär på någon form av sorg. Vi reagerar olika och vi hanterar det olika. Men mitt bästa råd är att ändå våga vara i sorgen och våga ta hjälp. Var inte rädd för att prata om den. Men sen behöver man till slut ändå hitta verktyg för att gå vidare. Och tack Carina för alla insiktsfulla verktyg som du har lagt i din verktygslåda och delat med oss.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med i din fina, fina podd. Vilket,
ja, det var...
Tack, kändes snälla. Jättebra att få prata med dig.
Mm, tack snälla Carina för att du tog dig tid och för allt du delar. Och jag håller upp den här boken nu för er som ser, för att om bara några dagar så blir det även en YouTube-kanal. Vi ses på andra sidan, en enkas manifest för resten av sitt liv som finns överallt att köpa. Finns den även som ljudbok?
Den kommer som ljudbok om några veckor i slutet av november. Med, det är Eva Röse som har läst in den. Oerhört vackert, jag är så glad för det.
Vad roligt. Tusen tack Carina.
Tack.
Och var hittar vi dig om vi vill följa dig?
Jag finns på Instagram, då heter jag Carina Nunstedt. Jag har en hemsida där det står lite mer om mig och vad jag gör. Det är carinanunstedt.com.
Mm. Ja.
Podden Hälsorevolutionen,
ja, men, ja.
Hörs jag i varje vecka tillsammans med Maria Borelius, ja. sen 3 år tillbaka.
Det ska vi tipsa om. In och följ Carina på Instagram under Carina Nunstedt. Även hemsidan carinanunstedt.com. Och in och lyssna på Hälsorevolutionen. In och följ mig på Shapear Shirin för att hänga med i mitt liv när jag inte poddar. Och missa inte min fina partners instasida Beauty Disrupted Global. Dela, kommentera och prenumerera på podden så blir jag jätteglad. Tack alla fina lyssnare som hängt med oss här idag. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då Carina!
Hej då, ha det så bra.